Men vi kan be tillsammans till att börja med här, och det kan man aldrig göra för mycket. Utan oftast så vill man väl klara sig själv lite för mycket, och det kan vara början till ens bekymmer. Jesus Kristus, jag prisar och tackar dig att du är här. Du bor i oss genom den heliga ande. Vi lägger det här mötet, vi lägger oss själva, jag lägger mig själv och allt som ska ske och alla vänner här som är samlade. Som har en enda längtan, och det är att möta dig Jesus. Att du ska komma igenom i våra liv. Att din ande ska få flöda genom oss. Vi ber här att du ska möta oss. Att ord ska komma till mig och till mina vänner här. Fader, jag ber om en visdomens och uppenbarelsens ande. Som ger våra hjärtas ögon ljus och styrker vår inre människa, Herre. Att vi får se saker tillsammans i ditt ord. Och att du blir stor Jesus och vi blir små. Välsigna var och en här med din härlighets ande. Med allt gott Jesus. Och tack att du sätter fri och bryter kedjor i våra liv. Och bojer som vill binda oss. Du sätter oss fria. Jesus. Tack Herre. Vi lägger allt och överlåter oss i dina händer. Och ber att din ande ska sätta oss fria. Tack Far i Jesu namn. Amen. Förra gången pratade jag mycket om... Det kanske lät lite väl lätt om hur Herren gör allting i våra liv. Vi gick igenom Hesekiel 36, minns jag bland annat. Jag läste ur, jag kan bara ta helt kort. Så att det står, säger Herren så här: jag ska stänka rent vatten på er så ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet, från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och så vidare. Jag sa då, och jag vet, jag vill påminna det som grund, att det är så gott att veta att det inte är jag som ska göra det, utan när det här säger jag, så menar han sig själv. Det är Gud som ska göra detta. Det är Gud som ska ge oss ett nytt hjärta. Det är Gud som ska lägga lagen, som ju är kärleken, vet vi. Jesus sa att sammanfattningen av lagen är att älska Gud av hela sitt hjärta, sin kraft, sitt förstånd och älska sin nästa som dig själv. Att det är Gud som ska göra det. För skulle det vara jag, så skulle det inte gå bra alls. Det skulle inte fungera överhuvudtaget. För efter syndafallet så är vi människor oförmögna att kunna producera det här i oss själva. Utan det måste vara han med eviga armar som har kärlek. Jesus Guds son som flödar i oss och ger oss dessa saker. Som en grund här. Att det är Gud som verkar. Jag betonade också då att det viktiga för frälsningens skull. Det är ju vilken skapelse man är i. Är man i den gamla skapelsen, alltså den här världen. Så är man under domen. Men är man i den nya skapelsen, i Jesus Kristus. Så är man i Guds ljus och förlåtelse och blir sedd genom Jesus Kristus. Och hans renhet tillräknas mig. Det kallas ju Guds rättfärdighet som ges genom tron på Jesus. Och i Jesus blir vi sedda som helt rena, förlåtna. Trots, om man tittar på sig själv, det finns mycket som man kan ha frågetecken kring. Så om de överhuvudtaget skulle vara godkänt inte Gud. Men vi lever alltså på hans meriter, på Jesu meriter och inte på våra egna. Det vill jag lägga som en grund, och det är skönt. Och där får vi alla stå. Jesus är vår rättfärdighet, vår helgelse, vår återlösning och vår visdom, säger Guds ord. Så det är skönt. Vi är alla Guds barn genom tron och gemenskapen med Jesus. Men utanför Jesus så är ni inte Guds nåd utlovad på något sätt. Utan då säger Bibeln till och med att man får stå till svars för sina synder själv. På det sättet. Så att i Jesus är det ljus och förlåtelse och nåd. Och utanför är det mörker. Det pratade jag lite grann om. Så att, och sen läste jag lite olika bibelverser om hur Gud befriar oss. När vi vandrar i anden. Och att vandra i anden är något som vi alla längtar efter. Det vill säga att Gud kommer ut med sitt liv som flödar genom oss. Det är vad vi längtar efter. Och jag ska då försöka titta lite på vårt gensvar också. Det blir lite Gud vill göra, men sen är det lite vårt gensvar för att detta ska ske. Och Om man läser till exempel i Romarbrevet så både börjar och slutar det ju egentligen ganska likartat. Med två saker har hoppat fram för mig och jag läser bara helt kort. Det är Romarbrevet 1 och 5. Det talar sig då om, jag kan ta läsa från början så vi får det. Då börjar ju Paulus så här. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son, som till mänsklig natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son. Alltifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Trons lydnad är ju något som då både öppnas och slutas med i Romarbrevet. Och sen står det då vägen, hur man kommer till det, behandlar ju Romarbrevet, speciellt kapitlerna 6, 7 och 8, även kapitel 12 en del. Emellan kommer det ju lite grann om utkårelsen, det kommer om Israels nyckelroll i både frälsningshistorien och i ändens tid och så här, va. Men om jag nu ska hoppa in någonstans här, trons lydnad, vad är det och hur fungerar det? Om man ska avslöja det redan innan vi börjar läsa, så ser jag inte annat än att trons lydnad är ju helt enkelt att följa Jesus genom att vandra i anden. Jag kan inte se att trons lydnad skulle vara att följa bokstaven på det sättet. Att vi skulle försöka i egen kraft att älska Gud och sin nästa. För då säger Romarbrevet 7 att vi placerar oss själva under lagen. Och då lever synden upp och det blir tvärt emot. Det jag inte vill, det gör jag. Och det jag vill, det gör jag inte. Så blir det när människan själv försöker att utifrån bibelordet helga sig själv och frambringa kärlek och efterföljelse utifrån sig själv. Gud har ju lovat att han skulle göra det, och det var ju det vi läste i början, och det ska vi titta lite noggrannare på. Jag vet inte riktigt vad jag ska hoppa in här, men jag kan hoppa in på Romarbrevet 6 och 5. Och så läser jag lite grann och kommenterar om det går bra. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det här är ju en djup vers där vår död är förutsättning för hans uppståndelseliv, kan man säga. Alltså ju mer död från oss själva, desto mer uppståndelseliv i Kristus. Nästa vers. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt, så vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Här ser vi ju att Gud tar inte bort synden ur vårt liv, utan han tar bort syndaren. Och det gjorde han på korset redan. Vi vet att vår gamla människa, alltså när Gud lät domen gå över världen, så dömde han i Kristus hela världen. Det stod, nu går en dom över den här världen, sa Jesus. Nu ska denna världens första kastas ut. Så Gud tog tag i hela människosläktet. Han kallas ju den sista Adam, Jesus. Och dömde allt på Golgata kors. Och där ingår jag och du. Ingen kan säga, jag har inte varit i den här världen. Jag är ingen del av det. Utan domen gick över alla våra liv. Och där Gud redan ordnat. Vi är korsfästa med Kristus. Men då är frågan, syns det här i mitt liv? Och då är den andra saken, Gud har gjort en sak klar, men det ska också utverkas och bli en verklighet i mitt liv. Och det ska vi gå vidare på och titta här. Men vi ser här att Guds strategi är att ta bort synden, för att då åker alla synder. Men hur ska det då bli uppståndelselivet komma ut genom oss? Det är liksom det vi är lite sugna på, så att säga, att få mer uppleva mer av Jesus. Vi läser vidare. Ty den som är död är friad från synd, sa vi. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans makt, ty hans Död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Och det skakar ju om oss lite. Vi tänker, om jag inte står under lagen, jag kan inte synda fast under nåden. Och det där ska vi titta på lite. Vad är ju nåden, så att säga? Hur är det alltså, säger Paulus? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Frågetecken. Naturligtvis inte. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, det är alltså skilsmässa med Gud, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet, alltså närmare relation till Gud. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men nu har ni av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni nu har blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från synden. Ni ser här, har befriats från synden. Det är alltså inte något som jag eller du eller någon annan har gjort, utan det är Gud som har befriat oss från synden. Den versen ska vi fundera på vidare på. Sedan ni har befriats från synden, hur går det till? För er mänskliga svaghet använder jag en så enkel bild. Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördar ni då för frukt? Jo, den ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden, det är ju skilsmässa då. Men nu, då ni befriats från synden, det har vi det igen. Det är alltså något som Gud har gjort. Inte något som jag eller du anstränger oss och gör. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och jag strök ju under lite genom att betona att ni har befriats från synden på två ställen. Och det är lite där man är ute efter, att Gud sätter en fri. Va? Att man får en skjuts i livet så att det är något som funkar som inte funkade innan. Men nu fungerar det. Och då kommer det kapitlet som jag bara nuddade vid. Det är att det inte är genom att läsa budordet att du skall älska din nästa. För då borrar vi ner oss i Romarbrevet 7 och det ena blir värre än det andra. För jag kommer då med eget maskineri att försöka göra detta. Och det blir alltså det som vi kallar antingen själen eller köttet. Efter syndafallet är ju själen liksom fängslad i kroppen och det beskriver ju Bibeln som köttet. Och köttet är oförmögen att tjäna Gud. Det står till och med att köttet är fiendskap med Gud. Så att använda den kraften och försöka tjäna Gud är lönlöst. Det kommer antingen leda till högmod om det går bra eller missmod och förtvivlan när det går dåligt. För köttet är oförmöget att tjäna Gud. Så vår viljestyrka på det sättet med egna själskrafter är totalt dömd att misslyckas när det gäller att tjäna Gud. Och det säger Romarbrevet 7 ganska noga, att jag kan ta en vers bara. Så har också ni, mina bröder, det är vers 4, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från de döda för att ni ska bära frukt åt Gud. Alltså, vi har i Kristus, när Kristus dog så dog vi också inte bara från vår gamla människa blev korsfäst. Utan vi dog också från lagen, säger Bibeln, genom att Kristi kropp Ni har genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Alltså när Kristus dog och vi var i honom, så dog vi också från lagen som den som ska helga oss och den som ska frälsa oss, för det går inte. Lagen kan inte frälsa dig och den kan inte helga dig heller, för att vår natur klarar inte av det. Alltså vi har inte de resurserna helt enkelt. Annars skulle ju lagen vara bra och hjälpa oss om vi hade de resurserna. Men vi har inte det. Om det talar Romarbrevet 8 nu. 8:2 läser jag. Ty livets andeslag har i Kristus gjort mig fri från synden och dödens lag. Alltså här talar Gud att det finns en lag och den finns i Kristus Jesus. En lag, en livets andeslag. Och så nu kommer en stark sak här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det vill säga, det var omöjligt för lagen. Alltså det är inget fel på lagen, den är jättebra. Men den är svag genom vår syndiga natur. Alltså vår syndiga natur har ingen nytta av lagen, för den klarar inte hållan i alla fall. Utan det enda man gör är att man blir en hycklare eller en grov. Blir arg och besviken för att man klarar inte av det. Eller så blir man en hycklare och försöker med yttre grejer fast man har inte inre täckning för den. Det kallar ju Bibeln hyckleri. Man försöker, man vill, men man har inte förmågan helt enkelt. Och så är det för alla människor efter syndafallet. Vi saknar förmågan att på befallning älska helt enkelt. På befallning älska Gud. På befallning älska sin nästa. Vi får inte hjärtat med, om man får uttrycka sig så. Vi kanske kan göra handlingar, men vi får inte med hjärtat. Så att det, men Gud kommer ju till hjärtat. Han kommer ju till vårt inre och vill tända oss inifrån och ut. Och det är de här svåra kapitlerna som ni säkert vet handlar om. Och då kommer befrielsen här i vers 4. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Det ser ni igen. Det är inte vi som gör det, utan han gör det i oss. Uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Jag läser om det. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Lagens krav, vad är det? Det är kärleken. Alltså lagen är ju summerad, säger Jesus. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Så alltså det som lagen kräver, kärleken, det kommer Gud uppfylla i dig och mig. När vi inte lever efter köttet utan efter anden, står det här. Alltså kärleken kommer uppfyllas i oss när vi inte lever efter köttet utan efter anden. Och då är ju då grejen, hur lever vi efter anden? Naturligtvis blir ju då nästa fråga. Eftersom vi vill ju ha det här uppfyllt i oss av Gud. Vi vill ju, eftersom vi ser att vi inte kan det själva, menar jag. Då kommer vi till nästa vers. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på eller fokuserar på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne, det är död, men andens sinne är liv och frid. Så står det att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag, alltså kärleken, och kan det inte heller. Den som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, och så vidare och så vidare. Då kommer jag in lite mer på kanske på vad Jesu undervisning var. Och hur, i det här ljuset så är det mycket lättare att förstå den undervisningen. För när vi möter Jesu undervisning så upplever vi den som väldigt, väldigt radikal. Alltså omvänder, följ mig, och de fick ju mer eller mindre släppa sina saker och promenera i annan riktning, va. För omvändelse, om man tar både hebreiska och grekiska, så är omvändelse på hebreiska blir ungefär som att jag har gått ditåt så går jag åt andra hållet. Att vända 180 grader, och på grekiska är det ungefär sinnesändring, alltså tänka annorlunda. Så det är ganska radikala saker han kommer med Jesus där i det läget. Och det första vi gör då i oss själva i vår syndiga natur, det är, nej men det här vill inte jag, va. Jag har ju haft kontroll över mitt liv och det har ju gått så bra, tycker jag, va. Och det känns så tryggt och säkert att få styra det själv. Och så kommer han och säger att det är precis det jag ska omvända mig ifrån. För att det som vi har läst, vi ska komma in i en lydnad som är inte under lagen eller egna försök utan i anden, som är en enorm frihet. Man skulle kunna vända på det och säga så här. Gud säger så här. Du kommer inte kunna leva egen kraft på något sätt, men jag vill erbjuda dig all den hjälp och all den sak som du behöver, och du ska få det alldeles fritt, men jag måste få tillgång till ditt liv. Så ska man kunna säga att, så det är ett väldigt, väldigt fint byte Gud erbjuder oss. Så vi har det med oss, så det inte blir, alla texter kan ju läsas på flera sätt. Antingen kan det bli väldigt jobbigt och det här går inte, eller så kan det vara ett fantastiskt erbjudande Gud ger det. Och jag skulle vilja betona här ikväll att det är ett fantastiskt erbjudande som Jesus vill ge mig och dig och oss alla. Nämligen att han ska ge oss det vi inte kan genom den heliga ande. Och det som jag kommer också lyfta här är ju lite vad det kostar att få tag i det. För det kostar något. Jesus säger inte det här kommer komma till er helt gratis utan samarbete från er sida. Utan det kommer kosta något. Och vi ska titta lite på vad det kan vara. Jag ska ta och lägga den här så. Jag läser lite från Lukas 14. Här har ett sammanhang då där han hade många efterföljare i Jesus. Han hade det riktigt flockades runt honom. Och man tänkte, nu kommer han vara rädd om den här skaran så att de inte tar anstöt av vad han har undervisat, så att han kommer samla ihop dem. Det är Lukas 14, 25. Och det är lite chockerande att höra, men ha i åtanke hela tiden att Jesus vill ge ett jättebra erbjudande. Det du inte klarar och kommer aldrig klara, det vill han ge dig ikväll. Och inte bara ikväll utan alla dagar. Stora skaror följde honom och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig och inte hatar sin far, sin mor, sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? I det här ska man ju inte läsa att man ska tycka illa om något av det här man räknas upp, utan det här är i förhållande till vår relation och vår tycke till Jesus så att säga. Så här ställer ju Jesus mitt eget liv, som ordagrant kan översättas själen så att säga, och allt jag har runt omkring mig kontra honom. Och då tänker man ju så här, varför ska det här vara nödvändigt? Är det här riktigt? Är inte det någon deluxe-variant på kristen tro? Men det är det inte. Vi kan fortsätta till Lukas 9:23. Det kommer han på samma tema. Då sa han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Och det samma ord för liv, alltså syschen eller något som det uttalas, kanske inte gör det riktigt så, men det är i alla fall själ. Och det visar att den motor jag har i mig, som är min själskraft, kommer inte funka i Guds rike. Min egen viljekraft och styrka och det som jag förlitar mig på i det vanliga livet kommer inte duga i Guds rike. Det kommer inte hålla. Han sa vid ett annat tillfälle från Matteus 10:37, jag vill ändå läsa så vi håller oss till vad Jesus har sagt: den som älskar sin far och mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Och själslivet och det andliga livet är två helt olika kraftkällor och som kommer i kollisionskurs mot varann. För som vi sa så är själslivet fängslat under köttet, så det kommer krocka med Gud. Gör det inte direkt, så gör du när det börjar hetta till lite. När det börjar komma i skarpt läge så att säga. Där det finns bara en väg att gå, antingen andens väg eller köttets väg. Och den vägen kommer alltid i en människas liv, eller i en händelse, eller längre fram. Jag vet, det här får ni pröva, ni behöver inte köpa för att jag säger det, Men jag har fått flera gånger till mig i olika sammanhang att den tid som kommer över världen och den blåst som kommer över världen kommer att vara av sån tyngd och sån förvirring och sånt mörker så att den som inte har tagit korset på och följt Kristus kommer inte kunna stå. Ni får pröva detta. Men det är vad jag fått till mig flera gånger och jag vet jag har sagt det för det har bara kommit. Men ni får förkasta det eller göra vad ni vill med det. Men det kommer komma till det så korset är ingen deluxeväg utan det är enda vägen att kunna stå inför det som kommer. I tron, gemenskapen och lydnaden med Jesus sker ett inflöde av liv som inte sker om man inte följer honom. Alltså, jag vet ju många gånger själv har jag gjort så att jag har tagit till mig undervisning och till och med undervisat andra. Men sen har jag inte praktiserat riktigt på mig själv. Utan jag har försökt skona mitt liv. Ni känner igen det va? Skona mitt liv. Ja men det går väl bra att ta lite lagom ändå va? Styra lite själv måste jag väl ändå få göra. Det är ändå min lediga dag och så vidare. Och nu gör jag väl. Och då tar jag ju inte korset på utan jag. För att ta korset på in i min och Guds vilja krocka va. Då är det, syns det ganska tydligast. Så länge Gud kanske ger mig en väg som jag tycker är ganska trevlig och det är ganska roligt och upplever kanske smörjelserna predikar. Det är ganska enkelt att gå då hans väg. Men det kommer andra tider och det inte är så enkelt. Att när smörjelsen kommer så är det ju roligt. Man upplever en härlighet va. Men andra gånger som sagt då kostar korsets väg mycket mer än så. Det är den lätta biten liksom. Men förr eller senare när jag inte går Guds väg, när jag inte söker Herren, när jag liksom inte vill gå den vägen, så hinner ju synden ifatt mig. För den här livets andeslag som vi läste om, alltså när Gud tar över, den fungerar ju bara när jag lever beroende av Herren. Så när jag liksom stänger till lite grann för att få vara lite fri och styra själv, då stryper jag direkt livsflödet va. Nu stänger han inte av kranarna för all framtid. Men det blir väldigt torrt där och då. Och jag får då gå i egen kraft istället. För det finns ingen annan kraft kvar. Om inte flödet finns. Då måste jag ta in min själskraft istället. För vad ska jag annars ha för drivkraft i livet. Med vad än jag sysslar med. Och därför kan man faktiskt. Både vittna, predika. Och göra vad som helst. I själskraft också. Och. Ibland så kan man till och med mixa lite för Gud är inte så snarstucken så allt måste vara perfekt utan han kommer över ganska ofullständiga människor. Och det gör det hela lite svårt i vissa sammanhang att se är det Gud som verkar eller är det inte Gud. För det kan vara både och ibland. För Gud är så nådefull så han vill så gärna möta människor så även om predikanten kanske inte riktigt är instämd än så kommer han i alla fall. För skulle han rycka undan Guds ande varje gång jag går fel, då skulle det vara ganska glest med besök. Han har inga perfekta tjänare alltså. Och vi många är ju långt ifrån den överlåtelse som vi ser Paulus och dem ha. För den överlåtelsen prövas nämligen genom de lidanden och allt man möter. Det är då man får ta de här riktiga korsstegen. Och jag är rädd för att det kommer komma sådana varför även för oss som lite har skyddad verkstad här i Sverige i kristna sammanhang va. Men det prövas ju för Petrus i ett semande och så vidare. Då hade de ju inte fått Guds ande ens. Han kunde ju inte annat än falla naturligtvis. Även om han var bra mycket modigare än vad jag var. Han tog ju upp en kniv och högg örat på en. Det är liksom inte så någon krake precis. Utan det var ganska modigt egentligen. Mänskligt sett. Men det var inte vandring i anden. Utan det var bara en person som vandrade där i anden. Det var Jesus. Resten sprang sen då va. Och så tenderar ju vårt kött att göra. Den drar sig ur när Guds väg smalnar av i olika stycken. Men Herren han vill att vi ska lära oss att vara beroende av honom. Att lita på honom och våga tro på att han kommer igenom i våra liv när vi behöver det. Vi säger en praktisk situation. Jag är här och jag behöver kraft att vittna och jag behöver kärlek till personen men jag har inte. Praktiskt som man ofta ställs, vad gör jag då? Det rätta är ju egentligen att öppna sig för Herren i sitt hjärta, ta emot kraft och sen gå. Och sen får Herren stå för fiolerna så att säga, han får komma i den stunden och många gånger upplever att han gör det. Visst känner ni igen det? När man väl gick så kom Herren va? Men om jag då istället vill leva rätt så självständigt mot Herren och styra mitt liv själv, då får jag stå själv och försöka pressa fram de sakerna jag egentligen inte har. Och det är ju inte det man längtar efter och önskar. För det blir ju ändå någon form av hyckleri i hela alla fall. Men Herren har resurserna, han har kärleken, han har ödmjukhet och allt det som vi människor behöver. Och bara i hans ljus så ser vi våra behov. Några saker att fundera på här som jag har liksom tänkt på, som har kommit till mig själv. Man prövar ju sig själv. Och det är en sak som är lite jobbig att ta till sig, men det är att vi människor är egentligen så nära Gud som vi vill vara honom. Jag säger det igen, vi människor är så nära Gud som vi vill vara honom. Alltså på ett sätt är vi ju jättenära, för han bor i vår ande när vi är på nyttfödda och har öppnat vårt hjärta och tagit emot Jesus. Men jag menar det här liksom att gemenskapen är djup och genuin. Och varför kan jag säga så? Jo, för Gud vill nämligen alltid ha gemenskap med dig och mig på ett djupt sätt. Så det innebär att det är jag som sätter upp de här inre murarna, va? I hjärtat så att säga. Det är jag som stänger till, sätter dövörat på och korkar igen. Det är inte Gud. Och det är en liten rannsakande att ha för sig själv och veta att när man går inför Gud så är det jag som sätter gränserna oftast. Jag kan ha, jag vill ge dig så här mycket Gud, men resten vill jag styra själv. Bara det gör att man, då när Gud börjar tala, då måste jag ju sätta dövörat till. För annars måste jag ändra på mig. Ni är med på resonemanget, va? Om jag vill behålla mitt, styra med mitt liv själv och göra vad jag vill, då måste jag slå dövöra till under en kortare eller längre period när Gud börjar tala. Och då kommer man i en negativ spiral, nämligen att man hjärtat blir hårdare och hårdare. Man förhärdar sig mot Gud. I och med att han fortsätter tala, va? Mikael, nu, hur är det? Jag vill ju att du skulle, jag hör inte. Och då måste jag förhärda mig, det finns ingen annan lösning. Det är likadant om man sitter när Guds ord går ut till exempel ikväll där. Ja, det där tyckte jag inte om. Då måste jag stänga till. Och då är det inte Gud som förhärdas. Han fortsätter söka människan. För hans kärlek och hans öppna famn dras inte tillbaks. Utan han fortsätter söka. Det är jag som skärmar mig, va? Och det är liksom det är lite otäcka som Gud har visat mig. Att så gör vi människor ofta. Vi fjärmar oss då. Och då blir vi lite hårda. Och får svårare att höra Guds röst och Guds vilja. Och här är klurigt. För nådegåvorna kan gå i alla fall. Alltså Gud tar inte tillbaka sin kallelse och sina nådegåvor, utan de fortsätter flöda. Det har det gjort i mitt liv även när jag har haft en ganska skral vandring med Herren, ska jag säga. Så då kan man tro att man är rätt i alla fall, men så är man inte. Man har en konflikt med Gud egentligen. Men det döljs lite av att det kan glimma hans gåvor, men de är egentligen satta till att betjäna andra. Det är andra som ska få del av dem. Det handlar inte om att jag har en rätt vandring med Gud, utan det handlar om att ja, jag har en funktion i Kristi kropp som Gud vill ska fungera då, va? Och därför är det ju viktigt att Gud får sätta sin kropp som han vill. Alltså man söker Guds vilja för var man ska vara och sådär. För Gud har ju en tanke med alla av oss att placera oss i en kropp och att någon är ett öra, någon är ett öga, någon är en hand och någon är en öppen famn och så här, va? Och bara då när Gud får egentligen leda så blir det ju riktigt, riktigt, riktigt bra, va? Och här finns det naturligtvis diken. Man kan antingen inte gå när Gud ber en. Och det andra är att man går in i en kall som Gud inte har bett en gå in i. För då tar man någon annans plats mer eller mindre. Så det är liksom, då får man vara ledd av Gud. Men ofta leder oss Gud både naturligt och ibland så får han ju liksom tala. Ja, så vi får göra helt om 180 om jag har gått fel. Om jag till exempel är på fel stad i fel tid och så här. Då måste han ju korrigera oss ordentligt då. Och då har han ju en arsenal av möjligheter genom motgångar och genom tilltal för att kunna få oss rätt igen. För han är ju Gud. Han kan göra mycket, va. Och kom ihåg att Gud vill alltid det bästa. Att gå in med Gud och överlåta sig blir inte något sämre. Man byter inte ner sig utan du byter upp till många hundra hack alltså. Plus den glädje och frid som du inte kan köpa någonstans. Var hittar du glädje och frid utanför Kristus? Och hans vilja. Det finns inget tryggare att vara i än i Guds vilja. För Gud backar upp det helt och fullt fast du ser det inte. Men han backar upp med sina eviga armar och välsignar. Så att gå Gå in i tryggheten och glädjen när du går in i Guds vilja. Och du går också in i en vila som inte finns utanför. Det står att den som har kommit in i hans vila får vila från sina gärningar. Liksom Gud vilade från sina. Och den vilan finns ingen annanstans än i Kristus. Och i att man följer honom i efterföljelse. Och att vi inte, alltså att människor inte följer Jesus, alltså vandrar i anden. Vad är grundorsaken till det egentligen? Vi pratade innan om det, men jag kan ta det här igen. För att det kan vara lite nyttigt för vårt högmod, för det är nämligen högmod. En ödmjuk människa kännetecknas sig av att den böjer sig inför Gud och följer Jesus. Och söker Guds vilja tills man finner den. Medan en högmodig tänker så här, jag styr mitt liv själv. Och så ber jag Gud välsigna den och så hoppas jag att det går bra. Men det är att vandra i köttet och det är en självvald väg som på sikt gör en oberoende av Jesus och hårt hjärta och leder en till konflikt med Gud. Sen syndafallet är vi ju alla högmodiga. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld av det här på honom, säger Jesaja. Så att ingen kan säga jag är per natur ödmjuk. Om någon säger jag är ödmjuk, ja, men det är bra, då följer du Jesus likt Paulus och de här då, ser i och med att du skulle direkt, om man är ödmjuk får man ju direkt reda på Guds vilja, för man lägger ner sin egen va. Det är inget svårt att få reda på Guds vilja om man inte har någon egen. Men det är med att vi har en egen vilja som gör det svårt att få tag på Guds. Och det är ju korsets väg då, då ger oss Jesus ett kors. Och det korset är ju personligt och olika för oss alla, men det korsar i alla fall min vilja i olika punkter då, där jag får börja med. Och det korset är ju det bästa Gud kan ge oss, för att vi vet ju att, som vi sa förut, att måttet av min död för mig själv blir ju måttet av den uppståndelseliv jag får i Kristus. Och så det som jag vill ha, som gör att det pushar på och funkar i mitt liv. Så att ibland har man ju lust att säga till människor att problemet är inte din att du har bristande entusiasm, utan du har för lite död i ditt liv. Från dig själv alltså. Det är det som är problemet. För lite död blir för lite uppståndelseliv. Så många gånger kan det vara att man är för aktiv fast i egen kraft egentligen. Medan man egentligen skulle komma inför Herren tom och beroende. Jesus prisade de som var fattiga i anden och sa att salen ni som är fattiga i anden. Er tillhör himmelriket, alltså ni som inte har så mycket. För ni kommer komma till mig då. Och jag har mycket att ge. Gud har mycket att ge. Jesus har mycket. Det tar aldrig slut. Varje dag är hans nåd ny. Och det här vet jag ju också då. Det påverkar ju också den förmåga till vad ska man säga, kunna utföra Jesu gärningar som Bibeln utlovar att vi ska kunna få göra. För att vi får ju också auktoritet att verka i samma utsträckning som vi underordnar oss någon med auktoritet. I det här fallet Jesus då. Han har auktoritet, han har all makt i himlen och på jorden. Men om vi inte underordnar oss honom så delegerar han inte det riktigt till oss. Det står ju så här, Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Här ser man ju också att det har att göra att underordna sig Gud, att ödmjuka sig, handlar ju också i allra högsta grad att kunna stå emot fienden. Det går nämligen inte att stå emot fienden om man inte underordnar sig någon som är starkare än fienden. Och det här vet vi att Jesus är, för han har ju besegrat den onde och han har all makt i himlen och på jord och fått den av fadern. Och det finns ingen som kan stå honom emot. Jesus förlorar aldrig något. Vi förlorar ibland när vi kopplar ihop dåligt med honom. Men han förlorar aldrig något. Jesus förlorar aldrig. Fadern förlorar aldrig. Det är okänt. De förlorar inte. De segrar fram och vi får haka ihop med honom med eviga armar. Och just det är också, tänker jag på, fruktbärande pratar vi ofta om, att bära andens frukt. Det är också något som uteblir när jag går i egen själslig kraft. Det blir inget frukt i mitt liv. Det har jag sett många gånger på mig själv. Mikael, du saknar ju frukt. Och då när man söker Herren lite så ser man att du styr din eget liv. Det här livsflödet kommer inte igång riktigt, va? Andens frukt skapas ju av att vi ger anden utrymme i våra liv. Ja, så det har ju också med frukt för evigheten att göra. Kärlek, glädje, frid och tålamod och sånt. Det är också då är ju beroende av att vi följer Herren och att han får verka i oss. Det är det jag tror Jesus talar om. Han tar att bygga på klippan eller bygga på lösand. Den som hör och inte gör, han bygger på lösand och det blåser bort. Och sen det kommer lite motstånd och sen ja, så är det inget kvar, va? Det där var också sådana här verser som jag tog lite, ja, det är nog lite deluxe-variant det där, va? Men det var ingen deluxe-variant, för man blir utan frukt i sitt liv själv och det funkar inte. Så att det här är mer och mer talar till mig om, det är just att kallelsen är kort, följ mig. Följ mig. Och den har man inte i sin hand. Alltså jag kan inte instruera Britt-Marie eller någon annan, hur ska ni göra? Jag kan bara hänvisa till Jesus. Och han kommer leda med sin ande. Och det gör att man har det inte i sin hand. Man, hur ska jag säga, precis som Jesus som vi läste, man förlorar sitt liv. För att man inte är oberoende längre. Och kan göra vad man vill. Utan jag går bort och blir beroende av Jesus. Och samtidigt får jag del av allt hans goda, allt det han har, all den kärlek han har, den ödmjukhet han har. Allt det kommer genom livets andeslag in i mig. Så skulle lagens lag, krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Men i mig själv så har jag inget av det här. Utan det enda jag kan erbjuda är ju, hur ska vi säga, maskerade gärningar med inte täckning inombords. Det är det bästa jag kan producera i egen kraft. För jag kan inte ersätta Guds andesverk. Det här är inte samma sak som bara verkar när man är i känslosvall eller något sånt här. Utan det är mer ett beroende av Herren som gör att han helt enkelt får leva ut sitt liv genom sin kropp. Gud vill ju ha en kropp här på jorden. Det är Kristi kropp och det är vi. Och huvudet är ju Jesus. Och problemet vi har i västvärlden är att huvudet är ju liksom inte riktigt den som styr alltid. Utan kroppen vill ju styra själv. Och det är början till bekymmer då. Att, kan man tänka sig en vanlig kropp om man kapar då, så att det kommer inga signaler från hjärnan. Då blir det inte så bra samordning med saker och ting. Och samma sak i den andliga kroppen. Det är Kristus i huvudet. Att vi hämtar vi kraft från honom. Då blir allting väldigt, väldigt bra. Man finns inte så mycket kvar med en lovpris, en tacksägelse och så till Gud. För det är han som gör allt i alla fall. Och blir man använd någon gång, ja, det är han som verkar ändå. Så det är ingenting att skryta om, så att säga. För det, har jag skryt om att jag är fel redan där, och går i egen kraft. Så att det är väldigt skönt liv. Då tar han ansvar också för hela livet. Han tar ansvar för församlingen som hakar ihop. Men han tar ansvar för det. Det som är hans verk, det tar han ansvar för. För det står så här i Apostlagärningarna 17:25. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som man behövde något. Han som åt alla ger liv, anda och allt. Alltså Gud vill ge liv, anda och allt. Och han vill att ha kanaler, som sagt. Så helgelse, alltså att bli avskild för Gud, följa honom, trons lydnad och vandring i anden. Det handlar egentligen om att det kors Jesus ger oss får verka död i oss, alltså från oss själva, från vårt eget självtillit, att jag kan så mycket själv och så här. För Gud, Jesus säger ju så här, utan mig kan ni ingenting göra. Om han säger det så är det så. Och så verkar Guds ande fram Jesu uppståndelseliv i oss parallellt, för vi är beroende av honom. Jesus var ju väldigt, väldigt radikal på det här själv. Han sa om sig själv, jag kan inte göra något av mig själv. Han sa det 2 gånger i samma kapitel. Och det är lite chockerande, men han sa, jag kan inte göra något av mig själv. Jag gör ingenting annat än att se min himmelske fader göra. Det vore ju konstigt om vi kunde göra så mycket. Egentligen var så mycket mer än Guds son. Och det var väl egentligen hemligheten i att han var att Gud kom igenom så fantastiskt. Sen är han ju Guds son, han är ren och sådär, inte syndafallets natur som vi har. Men framförallt så i frestelsens stund i öknen så tog han inte saken i sina egna händer när Satan sa att du ska göra ditt och datt. Det var ju frestande att få igång att jobba i själen istället, att jobba i egen kraft. Men han vägrade den rösten. Även om man citerar bibelord, strunta Jesus i detta. Utan han väntade på en signal från himlen innan han agerade. Att anden skulle liksom agera. Så han avvisar ju alla de här sakerna, va. Och det är oftast de vi faller i. Om du bevisar att du är en kristen så gör det. Ja, okej, jag försöker väl då. Och så vidare. Vi går ju oftast på det här. Sonen kan inte göra något av sig själv utan endast han ser fadern att göra. Och längre fram säger han ju också det att jag kan inte göra något av mig själv efter vad jag hör dömer och så vidare. Så han var ju, och är ju helt suverän att liksom ja, lyssna in och sen göra någon annans vilja hela tiden. Och det är ju korsets väg som han presentera för oss egentligen i evangelierna, och det är väl det mest, hur ska jag säga, försummade egentligen i kristna sammanhang. Och det är egentligen själva, hur ska jag säga, själva grunden för att få uppleva allt det goda som man hoppas ska komma till en och vill ska komma till en, men som man oftast inte vill betala priset för att få tag i. För det är ju ett pris som sagt, och det är ens egna liv. Jag ska ta och läsa en psalm som jag tyckte levde för mig här. Och som också talar om vad Gud kan göra och vill göra. Det är ju till Israels barn. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket sammanhang, men jag kan läsa från psalm 81 och från halva vers 6 och framåt. Och vad Gud har att ge. Jag hörde en röst som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Hans händer blev fria från lastkorgen. I nöden ropade du och jag svarade dig. Jag svarade dig, höll i oska, jag prövade dig vid Meribas vatten, Sela. Hör mitt folk och låt varna dig. Israel, om du ändå ville höra mig. Hos dig får inte finnas någon annan gud. Du ska inte tillbe någon främmande gud. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde inte mig. Då lät jag dem gå i sina hjärtas hårdhet. Och de fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig. Och om Israel ville vandra på mina vägar. Då skulle jag snart kuva deras fiender. Och vända min hand mot deras ovänner. De som hatar Herren skulle krypa för honom. Och deras tid skulle vara för evigt. Han skulle ge folket bästa vete att äta. Ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig. Och vi vet ju Jesus, han ropar ju, om någon törstar så kom till mig och drick. Som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och där ropar Jesus idag till dig och mig. Att det finns strömmar av levande vatten. Och det spelar ingen roll hur det har gått bakåt, hur livet har varit bakåt, om det har varit knackigt, dåligt, om det har varit alldeles förfärligt. Jesus är mäktig att idag bryta himmelens fönster över dig och mig och börja om i våra liv och ge oss nytt igen. Och ge oss allt det här som han har lovat, som jag har läst löften idag. Allt det kan bli ditt och det kan bli mitt, och Gud vill ge dig och mig det här. Det är inte så han är snår, att nu är det inte brott. Han vill hjälpa dig, han vill välsigna dig. Han vill hjälpa dig att vandra hans väg och våga tro på honom. Sån är Jesus, och han håller inte på och kollar hur dåligt det har gått bakåt. Sån är han inte, utan han förlåter och gläder sig och förlåter. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg, säger Jesus. Sån är Jesus mot dig. Och har du som jag att det går inte perfekt med vandringen i anden, men du vill åt det hållet, så haka ihop med Jesus och överlämna ditt liv av hela ditt hjärta till Jesus och vet att du är i goda händer. Du är en god Guds händer som älskar dig och vill dig väl. Och som vill hjälpa dig och mig och leda dig på den bästa väg du någonsin kan få. Du kan inte hitta en bättre väg än den Gud har för dig. Och han är också mäktig att svara dina böner och hjälpa dig på ett sätt som bara han kan. Jag kanske ska sluta så jag får, inte om jag har hållit mig så mycket till det här, men att något kanske kommer i alla fall. Så vi kan be tillsammans om ni vill. Vi tackar dig Jesus Kristus för dina löften, dina underbara löften i ditt ord. Vi tackar dig Herre att du är den som gör allt i och genom oss. Vi prisar dig Fader i himmelen för din kärlek till oss och för din nåd. Och tack för din tålamod och din goda vilja med oss. Tack Herre att du alltid erbjuder oss det bästa. För evigheten och för redan här på jordesidan är din väg den bästa. Jag ber oss nåd att tro på dig och räkna med dig. Och lita på att du vill oss väl Herre. Tack för din kärlek till oss. Tack att du välsignar mig och oss alla här som har lyssnat till detta här. Och vi ber att ditt rike ska ha framgång i våra liv. Att din kärlek ska få upplevas av oss och välsigna oss var och en. Och alla som lyssnar till ditt ord, Gud, välsigna var och en, Herre. Vi tackar dig, Herre. I Jesu namn. Amen.